P4 Dokumentär.
Det är den första elefanten som någonsin satte sin fot i Sverige.
År 1806 är en fransman vid namn Jean-Baptiste Gautier på turné i Sverige med sitt resande menagerie. Med sig har han en levande elefant, den första på svensk mark.
Herr Gautier, ha skriftlig tillstånd av hans majestät.
Men när turnén besöker den östgötska staden Skänninge i augusti samma år går allt fel.
Befolkningen spikade igen dörren.
En dag full med förväntningar förvandlas snart till ett rent helvete.
Han ville ta fram kanonerna och skjuta på folk.
Du lyssnar på P4 Dokumentär om elefanten i Skänninge och upploppet som följde. Mitt namn är Rickard Benny Liljegren. Skänninge, 11 augusti 1806. Sändebudet kommer springandes genom gränden. Pojken rör sig lätt över de ojämna kullerstenarna. Han kommer fram till det folktäta torget och rör sig snabbt mellan kvinnor och män som skriker och härjar med blickarna vända mot det kalkstensvita rådhuset. Han når snart fram till portarna, tar sig in i förstugan och direkt mot stentrappan som leder upp till andra våningen. Trappan är full med folk och stämningen är hetsk. Luften är dålig och det stinker av alkohol. Flera glåpord hinner han uppfatta innan han till slut når toppen av trappan. Direktör Gautier är röd i ansiktet och försöker på sin allra bästa fransk-engelska att lugna mobben. Pojken tar sig fram till honom och meddelar att borgmästare Weidling är på ingång i all hast. Han ställer sig sedan bakom direktör Gautier och hamnar så precis vid öppningen in till civilarresten. I ögonvrån får han plötsligt syn på något som han aldrig tidigare skådat. Han stelnar till och all värme rinner av honom på en sekund. Allt han lyckas få ur sig är ett enda ord i en viskande ton. Olifanten. Det knarrar och gnisslar om vagnarna när de tar sig fram över de ojämna vägarna. Ett skyfall har nyligen dragit förbi och vägen är, om möjligt, ännu värre än innan. Men nu skiner åtminstone solen igen. Det är augusti 1806 och vi befinner oss på den östgötska landsbygden. Nere i Europa är det oroliga tider med krigsherren Napoleon som härjar fram över världen och tar det som behagar honom.
Europa 1806 är ju ett Europa som är präglat väldigt mycket av Napoleonkrigen.
Det här är historikern och författaren Erik Petersson.
Vi har Frankrike mot resten av Europa kan vi säga. Så det är en orolig tid, det är mycket krig, det är mycket Napoleon som far och flänger. Och han försöker diktera villkoren för hur Europa ska se ut och hur den europeiska kartan ska se ut.
Men här, på den östgötska landsbygden, under en varm augustisol, känns kriget långt borta. Varenda grindpojke längs med vägen stirrar storrökt på det väldiga sällskapet när de kommer rullandes förbi. Den preussiska fransmannen, direktör Jean-Baptiste Gautier, är en dåtidens typisk affärsman. Tillsammans med två italienska herrar, Bertoni och Agazzi, driver han ett resande menageri, en sorts föregångare till dagens cirkus.
Gautier är ju faktiskt anfader till en av de stora svenska cirkussläkterna som är verksam än idag. Och en pionjär för cirkus i Sverige.
Det här är författaren Gunnar Nystedt. Han har skrivit en bok om elefanten och upploppet i Skänninge.
Han reste med korsikanska hästar som var dresserade. Det är ganska små ponnier om jag har förstått det rätt.
Med sig i vagnarna har de alla möjliga exotiska djur.
Italienaren Agazzi hade också exotiska fåglar och liknande. Så han reste med två djurdomtörer.
I en av vagnarna finns det till och med en orangutang.
Den kunde ju marschera fram och tillbaka och hälsade på alla gäster och gjorde stort intryck.
Men av alla vagnar som ingår i det stora ekipaget är det en som är väldigt speciell. Först och främst är storleken på vagnen avsevärt mycket större än de andra och utrustad med desto fler hjul. Inuti den stora vagnen gömmer sig direktör Gauthiers guldklimp.
Och den drogs av inte mindre än 8 hästar. Så det är ju en, med våra mått mätt, en jättelik långtradare som de reser runt med. Och det kan inte ha varit den enda vagnen, för att med tanke på att de hade så mycket andra djur så jag föreställer mig att det är åtminstone 3 ekipage som de reser med.
Gropar, kärlsprickor, grästuvor och hästspillning gör de svenska vägarna utomordentligt besvärliga att ta sig fram på.
Bara Stockholm till Nyköping till exempel vid den här tiden. Alltså det kunde ju ta, om det var dåligt väder kunde det säkert ta mer än en vecka att ta sig den biten. Och då hade man ingen elefant med sig. Så jag menar, det var ju enormt projekt att ta sig. Men en bra dag, då kanske man kunde ta sig, om man red, 40 kilometer ungefär. Och det kan man ju se också hur städerna i Sverige ligger. Om man tittar på kartan så är det oftast 40 kilometer ungefär mellan städerna. Och det är ju ingen slump, utan det är ju hur kungamakten har lagt rastplatser då. Tidigare på 1200- och 1300-talet när det här väg- och skjutshållningssystemet börjar komma.
Men jämfört med vad de tidigare varit med om är de här vägarna rena lyxen. För resan hit har varit en lång och utmanande affär för sällskapet. Några år tidigare, i slutet av 1700-talet, befinner sig direktör Gauthier i London. Där, i ett lite annorlunda varuhus, stöter han på något väldigt speciellt. Bland alla djur som finns till salu ser han plötsligt en liten elefantunge, knappt 1 år fyllda. Som den affärsman han är förstår han genast att det här kan inbringa stora summor. Elefanten har fångats och sedan fraktats från Ceylon, dagens Sri Lanka, hela vägen till den smutsdimmiga och stinkande engelska huvudstaden. Direktör Gauthier har funnit sin guldklimp. Nu måste fler få se denna vidunderliga varelse. Kort efter lämnar han England tillsammans med sin fru och sina barn för att ge sig ut på en omfattande turné i Europa. I den enorma vagnen som han låtit bygga inför avresan har han elefanten som tycks växa sig större och större för var dag. Någonstans på vägen stöter han så ihop med italienarna Bertoni och Agazzi, som även de reser runt med sina exotiska djur. På snåriga vägar tar de sig sakta genom länder som Belgien, Tyskland och Polen. Historikern Erik Petersson.
Ja, men resandet är ju lite heligt. Det är ju skyddat i lagstiftningen i nästan alla europeiska länder vid den här tiden. Så att de som är resande på vägarna, de ska ändå få ta sig fram oavsett hur mycket krig det är.
Men att resa under den här tiden är inte det enklaste.
På vägar som var helt guppiga hela tiden. Även om du har fjädring så blir det ju, man blir ju sjösjuk. Men jag menar, det måste ju bara ha gått extremt långsamt.
Gränser flyttades och...
Författaren Gunnar Nystedt.
Nationaliteter förändrades på den tiden, så visste man ju knappt vem som var vän eller fiende. Gauthier var preussare, Preussen bytte sida hur som helst ett tag. Men reste tydligen ganska obehindrat över länder som var rena slagfält.
I varenda by de stannar till i måste Gautier lägga ut en förmögenhet för att kunna mätta elefanten, som bara kräver mer och mer mat för att inte bli slö och vek. Maten består av hö, potatis, morötter och bröd i mängder. Och så dricker han vatten, brännvin och svagdricka. Trots intresset för elefanten i de olika byarna går affärerna trögt för Gautier. För att kunna gå med vinst måste han få in mer pengar. Tillsammans tar de sig bort från Europa och vidare in i Ryssland. I november 1802 når menageriet Moskva efter en mycket utmanande resa. Där blir de kvar under en längre tid för att visa upp djuren till den ryska befolkningens belåtenhet. Men den hårda vintern tär på dem alla och sällskapet bestämmer sig snart för att fortsätta sin resa. Direktör Gautier har fått höra under resans gång att Sverige är ett mycket vackert land, väl värt ett besök. Där har man hellre aldrig tidigare skådat en levande elefant. Och för Gautier och de andra låter det som en guldgruva. I april 1803 avslutas föreställningarna i Moskva och sällskapet tar sig den långa och slitsamma resan upp till Sankt Petersburg och sedan därifrån vidare mot Finland. Från den finska kuststaden Åbo tar de sig sedan med båt över till kungariket Sverige. Långt bort från krig och oroligheter. Det är i alla fall vad direktör Gautier tror. Men vad som väntar i Sverige är det nog ingen av dem som kan ana. Barnen skriker och de vuxna drar efter andan när elefanten till slut visar sig. Gautier ropar ut det ena franska ordet efter det andra och elefanten följer. Ett mynt kastas ner på marken och elefanten plockar upp det med sin snabel och ger det till Gautier. Publiken lugnar sig snart och applåderar glatt efter varje utövad konst. Och elefanten bugar inför den allt mer imponerade publiken. Direktör Gautier är nöjd och säker på att han och menageriet har kommit till helt rätt plats. Nu blir det klirr i kassan. I september 1804 har Gautier och menageriet anlänt till Sverige och förväntningarna är stora i huvudstaden. Annons i Dagligt Allehanda 22 oktober 1804.
Med konungens allernådigaste tillstånd ägnar herr Gautier visa den värdade allmänheten en samling av utländska lovade djur bestående av en levande elefant utav utomordentlig storlek jämte flera sorters vackra djur och fåglar. Priset är för varje person 32 skilling.
Med kungligt tillstånd bjuds allmänheten in till Brunkebergs plan i slutet av oktober för att få uppleva de exotiska djuren. Och framförallt se den vidunderliga elefanten.
Naturligtvis hade många sett apor och dresserade björnar och såna här saker. Men den här elefanten, det var ju så att säga en främmande kontinent som kom och ställde sig där.
Och så en kylig dag i februari 1805 får menageriet finbesök. Den adliga herrgårdsägarinnan Märta Helena Renstjärna, mer känd som Årstafrun, kommer till huvudstaden med sin son för att få uppleva det märkliga kreaturet. I sin dagbok beskriver hon senare sitt besök.
25.2.1805, måndag. Snöyra förmiddagen, sedan ett härligt solskensväder, men odrägligt elakt väglag, då min son, jag och Hägerström med slädar furo till staden att se elefanten, som var ett förunderligt kreatur. Han gjorde flera konster, vartill han kommenderades på franska. Jag klappade honom på snaben, låret och svansen. Han upplyfte Hans Abraham och åt ut ur våra händer. Dess ögon vore små men eldiga. Dess fötter hiskeligt stora.
Med en höjd på 2,5 meter, cirka 4 meter lång, och med en vikt på cirka 1 till 2 ton, imponerar elefanten på var och varannan svensk som kommer på besök.
Så han blev kvar i Stockholm och bodde med sin väldigt stora familj på Brunkebergstorg. Och hade så att säga sitt menageri på en fast adress under de åren.
Sveriges rike ansåg att en levande elefant skulle vid en närmare beskådan kunna vara till gagn för naturkunskapen. Samt att så kallat sämre folk gjorde bättre i att gå och se på de exotiska djuren istället för att sitta på krogar och supa sig fulla. Men det är inte alla som är lika imponerade av direktör Gautier och menageriets besök i landet.
Många grymtade och tyckte det var fel att utlänningar skulle få dra in pengar som de sen förde ut ur landet. Så där fanns det så att säga redan där en nationalekonomisk idé som egentligen var en rasistisk idé.
Det är lite som en tryckkokare, för att här är vi ju väldigt mycket ett privilegiesamhälle fortfarande. Det är vissa klasser som har vissa privilegier. Och då är det ju adeln framförallt som sitter på de flesta privilegierna. De är skattebefriade fortfarande. Det är ju någonting som vanliga människor förstås tyckte var djupt orättvist. Av ganska naturliga skäl. Det är ganska skiktat kan vi säga. De som har och de som inte har någonting att komma med. Och ett bekymmer i Stockholm eller i Sverige generellt vid den här tiden var ju det stora supandet. Och det är ju någonting man lider av fortfarande i början på 1800-talet. Många får en del av sin lön i brännvin. Så man kan se att ja, men de får en viss andel mat och de får brännvin och de fick lite pengar. Så vi har en jättestor alkoholismboom under den här tiden.
Men det här hindrar inte Gautier från att fortsätta visa upp sin vidunderliga elefant för betalande åskådare. När sedan intresset sakta börjar avta i Stockholm avslutas föreställningarna och sällskapet packar återigen ihop sig för att fortsätta turnén vidare ut i landet. Sverige är stort med många städer och än finns det gott om svenskar som fortfarande aldrig tidigare skådat en levande elefant. Annonser skickas ut i förväg för att bygga upp intresset i de olika städerna. Först tar de sig till Uppsala, sedan vidare mot Örebro. Därifrån sätter de sedan siktet söderut mot en liten stad på den östgötska landsbygden. Nästa stopp är den heliga staden Skänninge. I den tidiga morgonsolen vajar sädesfälten fram och tillbaka i harmoni. På himlen flaxar några tranor förbi staden och på torget nedanför är förberedelserna i full gång med att få upp de olika marknadsstånden och plocka fram allt som ska säljas. Det är augusti månad och den anrika Olof Messomarknad i Skänninge nalkas. I utkanten av staden springer några barn runt och jagar varandra. De skrattar och stojar. Plötsligt stannar en av dem upp och stirrar rakt ut över fältet. Han hör något som han inte känner igen. Snart har de andra barnen också stannat upp. Nu kommer den, säger ett av barnen. I augusti 1806 anlände menageriet till den lilla staden Skänninge i Östergötland för att visa upp elefanten och de andra exotiska djuren. Redan här börjar en spricka uppenbara sig mellan Gautier och Skänningeborna.
Då är grindarna, står grindstolparna för tätt i infarten till Skänninge. Och elefantvagnen kommer inte igenom. Och då bestämmer sig Gautier väldigt självsvåldigt för att riva dem.
Väl inne i staden skrapar hjulen på elefantens vagn mot de kalkade väggarna och lämnar stora revor längs med.
Så att det ligger och pyr ilska mot övermakten redan innan. Sen kommer en utlänning, gudbevars, och förstör stadens egendom. Det är mycket som det är som en perfekt storm här av saker som ligger och gror och saker som händer i ögonblicket.
Mitt på torget, framför rådhuset, bland en mängd olika marknadsstånd, stannar sällskapet och börjar lasta av alla sina djur.
Men nu när jag direkt ser dörrarna så är ju nästan min absolut första fråga. Hur fan får man in en elefant i den här dörren?
Ja. Ja, herregud.
Det här är Torbjörn Andersson från Skänninge guideförening.
Vad var det, tror du, som gjorde att de kom till just Skänninge av alla städer? När de skulle turnera i Sverige?
Marknader, ja, absolut. Det var den stora marknaden som var här. Liksom, de är jättekända överallt. Och hit kom ju folk från hela Sverige, mer eller mindre. Och kanske lite mer också till möte från världen. Men marknaden gjorde rätt mycket.
Tillsammans hjälps de åt med att först tvinga in den minst 1000 kilo tunga elefanten genom rådhusets portar. Väl inne i förstugan gör de det till synes omöjliga, nämligen att tvinga elefanten upp för den inte allt för breda stentrappan, för att sedan till slut landa inne i den så kallade civilarresten på andra våningen. Där ska nämligen direktör Gautiers förevisningar äga rum följande dag.
Det är också en sån lustig grej med det. Man visade elefanten en trappa upp i rådhuset.
Författaren Gunnar Nystedt.
En ganska bred trappa, men det är ändå ganska fascinerande att de fick upp den dit.
Som den affärsman han är vill han inte för ett ögonblick riskera att folket ska kunna kika in och på så sätt få en gratis uppvisning av elefanten.
Och om man nu kom till staden som det viktigaste som hände på marknaden det året, ja, då ska man inte vara i utkanten, utan då vill man ju vara i centrum, och då vill man vara där det är fint och bra. Det tycker jag är rimligt att man tänkte, men man hade verkligen inte förutsett hur det skulle gå.
År 1806 bor det nästan 900 personer i Skänninge stad. Vid Olof Messo marknad räknas denna siffra med att dubblas.
Då fylldes ju stan så att det fanns ju inte plats för alla. Det var ju så mycket folk i Skänninge då, så det var inte klokt under marknaden vid Olofsmäss.
Snart är torget framför rådhuset och så även trappan upp till elefantens rum fullt till bristningsgränsen.
Bonddrängar som är lediga för en gångs skull och som förmodligen är aspackade och vill ha roligt och vill fan se den där elefanten som nu har kommit hit.
Utanför rådhusets portar sitter en skylt uppsatt med de olika priserna för att få se elefanten. 8 skilling för sämre folk och 16 skilling för vanligt folk. Vissa skriker till när de plötsligt har den framför sig, medan andra tappar hakan och tystnar i ren förskräckelse. En del skrattar och vågar sig till och med fram för att klappa på elefantens snabel. Men snart börjar ett missnöje märkas bland folket i trappan.
Att det blir stockning av folk både i entrén och i trappan och inte minst in i rummet där elefanten står, dit man ska gå genom en vanlig dörröppning. Och där knappast mer än 15-20 personer kan vistas på samma gång tillsammans med elefanten. Ja, då blir det en logistisk kollaps helt enkelt. Som ju grundar sig i att man har velat sälja, för inte bara velat utan också sålt för mycket biljetter.
Flera personer menar att eftersom de redan köpt en biljett har de ju en självklar rätt att se elefanten hur många gånger de vill.
man hade en liten förvisning dagen innan till vilken tidiga marknadsbesökare kunde komma in. Och de som då hade köpt biljetter dagen innan kunde inte riktigt förstå att biljetten inte gällde nästa dag.
Men direktör Gauthier menar strängt att eftersom de redan sett elefanten får de minsann vara så goda att köpa en ny biljett ifall de vill se den igen.
Så där väcktes ännu mer missnöje som ju då grundar sig i ekonomiska förutsättningar som där man har olika uppfattningar om vad man har köpt.
8 skilling för sämre folk och 16 för vanligt, säger Gauthier strängt. Låt oss nu pausa ett kort ögonblick för att sätta de här summorna i perspektiv.
Det finns såna här valutaomvandlare som till exempel Rodney Edvinson som är professor i ekonomisk historia har tagit fram en.
Det här är Filip Lindqvist. Han är pedagog på Ekonomiska museet i Stockholm.
Och den får det till att det skulle vara värt ungefär en 50-lapp. Som ju inte låter som jättemycket pengar i det sammanhanget. Men ja, det var inte så mycket mer som man tjänade nödvändigtvis om man var dräng eller piga till exempel. Man tror att en dagslön för en dräng vid den här tiden, det uppskattas runt ungefär 13 skilling. Så det är ju en betydande del av den dagslönen som gick åt till det. Men då får man ju samtidigt komma ihåg också att en dräng fick ju delvis sin ersättning i liksom kost och logi. De fick ju mat och husrum och ibland också kläder från gården där de arbetade. Så de kontanter som de väl fick, det var ju ändå till stor del fick pengar.
Dels är det inte rättvist, tycker folket, att fransmannen inte släpper in dem, trots att de har en biljett. Sedan är priset alldeles för högt.
Man vill inte stjäla elefanten eller slå ihjäl elefanten. Man vill att priset för att se den ska vara rimligt och man uppfattar inte priset som rimligt. Så dels så kunde folk inte komma in som hade giltiga biljetter den dagen. Dels fanns det massor med människor som tyckte de hade rätt att se elefanten en gång till för att de hade köpt biljetten dagen innan. Och dels var det de här groteska logistiska svårigheterna som är naturligtvis en enorm felbedömning.
Efter en stunds argumenterande med folket i trappan skickar direktör Gauthier iväg ett sändebud för att snabbt hämta hit Skänninges borgmästare. När borgmästaren Mikael Weidling väl trängt sig förbi folket är stämningen väldigt dålig. Borgmästare Weidling kämpar med att göra sig hörd och meddelar strängt att direktör Gauthier
har skriftligt tillstånd av hans majestät konungen att resa i riket med både djur och manskap.
Samt att han har rätt att bestämma vilket pris han vill.
Källorna visar också att borgmästare Weidling hänvisar till Gauthiers rätt som affärsman att själv bestämma priset.
Ja. Folket i trappan lugnar sig något. Men under de fortsatta timmarna ska borgmästaren återvända tillbaka till rådhuset ytterligare 3 gånger. För varje gång har stämningen blivit sämre och sämre. När han till slut anländer för sista gången bryter helvetet loss. Borgmästare Weidling vevar med sin käpp, Gauthier med sin piska och från allmogens sida kommer knytnävar flygandes från olika håll.
Men allting tyder på att det är borgmästaren och hans söner som utdelar de första slagen. Men sen när de första slagen har utdelats, ja, då kommer det ganska snabbt en stormning in mot rådhuset.
Ute på torget är stämningen minst lika illa.
Då bryter ju våldsamheterna ut även där och de har ju legat och grott länge. Och naturligtvis blir det extra tydligt att det är rådhuset där de här förhatliga människorna nu gömmer sig med den här saken som de har lockat med men sen inte vill erbjuda, nämligen elefanten.
Till slut, efter mycket kraft, lyckas borgmästaren och Gauthier tillsammans med några soldater och nämndemän få ut folkmobben ur rådhusets förstuga och på så sätt stänga igen portarna. Nu är det bara att vänta och hoppas på att mobben lugnar ner sig ute på torget.
Men alltså efter ett tag så blev det ju kalabalik här och befolkningen spikade igen dörren på rådhuset.
Ute på torget fortsätter folket att skrika och härja. Ett ögonblick senare kommer plötsligt en sten flygandes över den skrikande folkmoppen. I nästa stund hörs det krasande ljudet av ett fönster som krossas i 1000 bitar. Stenar kommer flygandes från alla håll och krossar fönster efter fönster. Även de på rådhusets baksida krossas, ett efter ett. Borgmästare Weiling träffas av en sten som landar rakt i hans panna. Det här gör honom galen och nu ska han ge tillbaka med samma kraft.
Och det första som händer då, det är att Weiling, borgmästaren, som är mycket upprörd, kräver att man ska ta fram kanonerna från källaren och ladda med hagel och skrot. För att göra så mycket skada, så man tänkte inte skicka en kanonkula ut, utan man tänkte skicka ut någonting som skulle riva folk i bitar, verkligen, om man sköt in i en folkmassa. Det fick han inte gehör för, tack och lov får man säga, för då hade resultatet blivit fasansfullt.
Ilskan över det höga priset, biljetterna och grindstolparna har gjort folk galna. Den tydliga klassskillnaden mellan borgerlighet och allmoge, mellan sämre och bättre folk, får nu betala det höga priset när upploppets krafter ekar ut över de östgötska vidderna. Folk är trötta och förbannade på att bli nedtryckta. Nu ska överheten straffas. Men så plötsligt kommer en man springandes genom folkmobben som tar sig upp på rådhustrappan. Kommunister Hans Olof Sundelius från Heda är en rättskaffens man och framförallt en man av Gud. I alla fall om man frågar honom själv.
Kommunisten Sundelius finner sig manad att ställa sig på trappan och försöka lugna massorna. Och det gör han genom att hänvisa till kungen och kungens lagar.
Efter mycket försök får han till slut folkets gehör.
Och sen föreslår han att man ska utbringa ett fyrfaldigt leve för kungen. Och det där är väldigt märkligt, för att tydligen så upphör hållsamheterna då.
När stämningen äntligen lugnar sig och portarna in till rådhusets förstuga har öppnats upp igen, vågar borgmästaren tillsammans med Gautier och de andra ta sig ut ur rådhuset och bort från torget. Nu kan folket ta sig upp och se på elefanten hur mycket de vill, helt gratis resten av dagen. Snart har dagen förvandlats till kväll och de sista solstrålarna gömmer sig bakom taken. Lugnet lägger sig sakta över Skänninge återigen. Men innan folket försvinner helt varnar de borgmästaren strängt att om de inte fortsatt få se på djuren gratis följande dag ska de minsann bränna ner hela Skänninge i grunden. Hotet tas på största allvar och nästkommande dag har borgmästare Weidling kallat in ett 20-tal soldater för att undvika fortsatta upplopp resterande marknadsdagar. Dagarna efter det vilda upploppet i Skänninge inleds ett noggrant arbete med att skriva ner vittnesanteckningar från marknadens besökare. Från Linköping kommer lagmannen Morat som systematiskt följer upp och skriver ner alla vittnesmål från folk som är villiga att berätta om upploppet. Även direktör Gautier och hans sällskap lämnar vittnesmål av händelseförloppet dagarna precis efter.
Han påstår sig bland annat ha blivit bestulen på 60 riksdaler, vilket var mycket pengar på den tiden. Det finns inga belägg för att så skedde och jag tror inte att han fick ersättning heller. Men det påstår han, och det kanske är hans sätt att då göra sin offerroll större här. Att han har inget ansvar för det som hände, utan det är han som har blivit utsatt för ett brott.
Men så snart de får tillstånd ger sig sedan menageriet av och fortsätter sin turné vidare mot andra städer, lättade över att få lämna Skänninge bakom sig.
Så de lämnar Skänninge och framträder i Linköping och Norrköping.
Vidare från Norrköping sätter de siktet söderut och fortsätter sakta ner på de svenska vägarna. I 7 år pågår utredningen om upploppet i Skänninge och ärendet tar sig hela vägen upp i Högsta domstolen. Det är inte alla som gärna pratar om händelsen och det märks att vittnesmålen tydligt går isär beroende på vem lagmannen frågar.
Borgmästaren och hans läger, de hävdar ju att han var ute på trappen 3 gånger och försökte lugna folket och sen angrep dem ändå i princip oprovocerat. Medan vittnesbörden utifrån torget är ganska enstämmiga i att borgmästaren börjar puckla på folk. Men så som samhället var ordnat då, så var ju rådhusrätten bestod av samma rådmän som också var, ja, de var kommunalråd,
ja,
helt enkelt. Så det är som om kommunstyrelsen bara skulle sätta sig på en annan stol och sen vara domstol. Och intressant i det här fallet var ju att de här rådmännen, de var ju med inne i rådhuset tillsammans med Wejdling och tycks ha pratat ihop sig om hur de själva skulle vittna. De skulle sedan sitta och döma i fallet.
Alltså jag tycker att det här är ju ett klockrent exempel på när makten inte har legitimitet längre.
Historikern Erik Petersson.
Det vill säga, de som blir styrda känner inte att de som styr har rätt att styra på det sättet som de gör längre. Och det är det som vi pratar om med den här tryckkokaren som har byggts upp i Sverige och i resten av Europa. Av att ja, men vi har ett kungligt envälde, men det finns och man är missnöjd med hur det sköts, det här enväldet. Och man är missnöjd med skatten, man är missnöjd med att vissa grupper, det vill säga adeln, har de här privilegierna att de inte behöver betala skatt, att de har tillgång till alla de bästa ämbetena och bästa möjligheterna i livet. Medan det hålls bort aktivt från väldigt stor majoritet av befolkningen. Och då dessutom håller de på och tycker folk då att man inte ska få se den här elefanten eller man ska inte få sköta sig lite mer som man vill. Utan då ska man hålla på och reglera och man ska hålla på och trycka på. Så att det visar ju att det finns ett väldigt, väldigt stort social spänning och ett missnöje med det som ju grundar sig på att det inte finns någon legitimitet längre för enväldet.
Till slut år 1813 fastställs domen utan några särskilt stora påföljder.
Man vill lägga locket på, man vill vända blad och så är det bra med det.
5 personer, huvudsakligen bönder och drängar från området runt omkring Skänninge, döms till böter och spöstraff. Mer än så blir det inget av. Men vid det här laget är Gautier och menageriet långt borta. Köpenhamn, september 1807. Efter ett par uppehåll i bland annat Karlskrona och Malmö har Gautier och menageriet tagit sig vidare över till Danmark. Under våren och sommaren har de dagliga förevisningar av sina exotiska djur mitt i huvudstaden. Så plötsligt, i början av september, sker det otänkbara. Nere i Europa pågår Napoleonkriget med full kraft. För att undvika att den danska flottan ska hamna i Napoleons makt inleder den brittiska flottan en 3 dagar lång terrorbombning av Köpenhamn som ödelägger staden och tvingar Danmark till underkastelse.
Det här var en anmärkningsvärd historisk händelse där man använde ett slags terror för att uppnå politiska mål. Och riktade sig inte alls mot några militära mål utan bombade civila Köpenhamn.
I och med detta försvinner plötsligt spåren av Gautier och menageriet. Men vart tar de vägen? Under mitt grävande återkommer jag flera gånger till olika rykten om Gautier och elefantens fortsatta öde. Ett rykte säger att i och med bombardemanget av Köpenhamn i september 1807 så ska elefanterna omkommit då en bomb landat på huset där han förvarades. Direktör Gautier, som den hängivna affärsman han är, ska då mitt under den brittiska ockupationen av Köpenhamn ha låtit stoppa upp elefanten för att sedan fortsätta sin turné ner på kontinenten. Ett annat rykte menar att direktör Gautier helt enkelt ska ha fortsatt visa upp elefanten, fast nu som kadaver. Så plötsligt dyker Gautier och menageriet upp igen. I en bok från Danmarks släktforskningsbibliotek som kartlägger den danska cirkushistorien hittar jag en annons från den 24 november 1807 där det meddelas att den stora elefanten som har anlänt hit kan ses dagligen från torsdag till söndag på slottet i Odense. Från samma dag hittar jag även ett ögonvittne som varit och sett elefanten på plats. Iversens avis, Odense, 24 november 1807.
Här i Odense har ännu en elefant anlänt. Under sin vistelse i Köpenhamn hade han oturen att få ett av bakbenen skadade av en bomb. Det är synd att se detta majestätiska djur utföra trick för den svage mannen, men under tiden måste man erkänna att han uppvisade en beundransvärd lätthet.
Det visar sig att elefanten trots allt överlevt attacken i Köpenhamn, men att den skadats i ena benet. Trots det fortsätter direktör Gautier att visa upp sin guldklimp för betalande åskådare. I januari 1808 har sällskapet tagit sig ner till Kiel i norra Tyskland. Annons från en veckotidning i Kiel, 13 januari 1808.
Med högsta auktoritet har herr Gautier äran att tillkännage att han här kommer att visa en mycket stor elefanthane som fångades på ön Ceylon, som är mycket tam och utför diverse handlingar ovanliga för ett sådant djur, vilket kommer att meddelas mer detaljerat på en skylt bredvid inträdesavgiften. Han kommer att kunna ses i en nybyggd barack bredvid Holsteinbron.
Här stannar spåren efter direktör Gautiers otroliga resa tillsammans med hans vidunderliga elefant. Du har hört en P4-dokumentär om den första elefanten i Sverige och upploppet som följde. Jag som gjort dokumentären heter Rickard Benny Liljegren. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2025. Vill du lyssna på fler P4-dokumentärer hittar du dem i appen Sveriges Radio.